This has been a glorious session of conference.
Det har varit en härlig konferenssession. Vi tackar tabernakelkören för de vackra sånger som de har framfört den här morgonen och de som har talat till oss. Jag har nu själv nöjet att få tala till er. Efter mitt tal avslutas mötet med att kören sjunger "Se dagen gryr och mörkret flyr". Avslutningsbönen uppsänds sedan av äldste Daniel L. Johnson i det 70-års forum. Avslutande mötet börjar klockan 14 i eftermiddag. Mina kära bröder och systrar, jag känner mig ödmjuk över tillfället att stå här framför er denna morgon. Må er tro och er böner vara med mig när jag talar om det som mina tankar begrundat och som jag känner mig manad att dela med mig av till er. Jag vill börja med att nämna en av de mest oundvikliga delarna av vårt liv här på jorden. Och det är förändring. Vid ett eller annat tillfälle hör vi alla någon version av det gamla talesättet. Inget är så ständigt som förändring. I hela vårt liv ställs vi inför förändringar. Vissa förändringar välkomnar vi, men inte alla. Vissa förändringar är plötsliga, som en näras och käras oväntade bortgång, oförutsedd sjukdom, förlusten av en kär ägodel. Men de flesta förändringar sker gradvis och långsamt. I och med denna här konferensen är det 45 år sedan jag kallades till de 12 apostlarnas forum. Jag var de 12s juniormedlem då och såg upp till 14 exceptionella män som kallats till det 12 och första presidentskapet före mig. En efter en har dessa män återvänt hem. När president Hinckley gick bort för 8 månader sedan insåg jag att jag hade blivit seniorapostel. Förändringarna som skett gradvis under 45 år tycktes nu enorma. Nästa vecka firar syster Månsson och jag vår 60:e bröllopsdag. När jag ser tillbaka på vår första tid tillsammans ser jag hur mycket vårt liv förändrats sedan dess. Våra älskade föräldrar som stod bredvid oss när vi påbörjade vår gemensamma resa har gått bort. Våra 3 barn som tog upp all vår tid under många år har vuxit upp och har egna familjer. De flesta av våra barnbarn är vuxna och vi har nu 4 barnbarns barn. Dag efter dag, minut efter minut, sekund efter sekund gick vi från det vi en gång var till det vi är idag. Vi går naturligtvis alla igenom liknande förändringar. Skillnaderna mellan mina och era förändringar ligger i detaljer. Tiden står aldrig stilla. Den måste ständigt ila vidare och förändringar är dess följeslagare. Det här är vår enda chans att leva här på jorden. Här och nu. Ju längre vi lever, desto mer inser vi att det är endast en kort stund. Möjligheter kommer och går lika snabbt förbi. Jag tror att bland det viktigaste vi kan lära oss under vår begränsade tid på jorden är erfarenheter som lär oss skilja mellan det som är viktigt och det som inte är det. Jag vädjar till er att inte låta det allra viktigaste gå er förbi medan ni planerar för den jäckande obefintliga framtid när ni har tid för allt ni vill göra. Finn istället glädje under färden idag, nu. Min hustru Frances anser att jag är teaterberoende. Jag njuter av många musikaler och en av mina favoriter skrevs av den amerikanska tonsättaren Meredith Willson och heter Music Man. Professor Harold Hill, en av huvudpersonerna i föreställningen, uttrycker en varning som jag instämmer i. Han säger: om du samlar på morgondagar kanske du finner att du bara har en mängd tomma gårdagar kvar. Mina bröder och systrar, morgondagen kommer inte att vara värd att minnas om vi inte gör något idag. Jag har tidigare gett exempel på den här filosofin. Jag tror att det är värt att upprepa detta. För många år sedan skrev Arthur Gordon en artikel i en tidskrift där jag citerar: "När jag var omkring 13 och min bror 10 hade far lovat att ta med oss på cirkus. Men vid lunchtiden kom ett telefonsamtal. Han var tvungen att ta itu med något brådskande på kontoret. Vi förberedde oss på besvikelsen, men så hörde vi honom säga: "Nej, jag kommer inte. Det får vänta." När han kom tillbaka till bordet log mor. "Cirkusen kommer tillbaka, vet du", sa hon. "Jag vet", sa far. "Men det gör inte barndomen." Slutcitat. Om ni har barn som är vuxna och utflyttade har ni säkert ibland känt förlusten av dem och insikten att ni inte uppskattade den tiden så mycket som ni borde. Vi kan ju inte gå tillbaka, utan bara framåt. Istället för att älta det förflutna bör vi nyttja idag på bästa sätt, här och nu, och göra allt vi kan för att skapa framtida trevliga minnen. Om ni fortfarande har barn hemma, var medvetna om att de små fingeravtryck som finns på nästan varje nytorkad yta, leksakerna spridda, tvätt som måste tas om hand, det här försvinner. Och ni kommer till er förvåning att sakna dem oerhört. Stress kommer till oss oavsett omständigheter. Vi måste ta itu med den efter bästa förmåga. Men vi får inte låta den ersätta det som är allra viktigast. Och det som är allra viktigast inbegriper nästan alltid människor som finns omkring oss. Vi tänker ofta att de måste veta hur mycket vi älskar dem. Men vi borde aldrig anta detta. Vi måste berätta det för dem. William Shakespeare skrev: "Den älskar inte som inte visar sin kärlek." Vi kommer aldrig att ångra de vänliga ord vi yttrar eller kärlek vi visar. Snarare kommer vi att ångra om detta inte är en del av vår relation till dem som vi älskar allra mest. Skriv till vännen som du försummat. Krama ditt barn. Krama dina föräldrar. Säg: "Jag älskar dig" oftare. Och uttryck alltid din tacksamhet. Låt aldrig en problemlösning bli viktigare än att uttrycka kärlek till en person. Vänner flyttar. Barn växer upp. Nära och kära går bort. Det är så lätt att ta varandra för givna ända tills dagen kommer när de lämnar vårt liv och allt vi har kvar är känslan av: "Tänk om, om bara." Harriet Beecher Stowe sa: "De bittraste tårar som gjuts över graven är över ord som lämnats osagda och handlingar som lämnats ogjorda." På 1960-talet under kriget i Vietnam sköts en medlem i kyrkan, J. Hess, ner över Nordvietnam. Under 2 år visste hans familj inte om han var död eller levande. Hans fångvaktare i Hanoi tillät honom slutligen att skriva hem, men han fick bara använda 25 ord. Vad skulle du eller jag säga till våra familjer om vi var i hans situation? Om vi inte hade sett dem på över 2 år och inte visste om vi någonsin skulle se dem igen? Borde Hess ville ge sin familj något de kunde känna igen och veta att han skrivit, och han ville också ge dem viktiga råd. Så han skrev, citat: "Följande saker är viktiga: tempelvigsel, mission, utbildning. Ge inte upp, sätt upp mål. Skriv familjehistoria, ta foton 2 gånger om året." Slutcitat. Låt oss njuta av livet som det är och finna glädje under färden och visa våra vänner och vår familj att vi älskar dem. En dag får vi alla slut på morgondagar. I Nya testamentet i Johannes 13 och 34 uppmanar Herren oss: så som jag har älskat er ska ni också älska varandra. Vissa av er känner till Thornton Wilders klassiska drama Our Town, vår lilla stad. Om ni gör det, kommer ni ihåg staden Grover's Corners, där berättelsen utspelas. I pjäsen dör Emily Webb i barnsäng, och vi läser om den ensamma sorg som ens unge make George lider av, nu ensam med deras 4-åriga son. Emily vill inte vila i frid utan vill återigen gå igenom sina lyckliga stunder i jordelivet. Hon beviljas förmånen att återvända till jorden och återuppleva dagen när hon fyllde 12. Till en början är det härligt att vara ung igen, men upprymdheten går snabbt över. Dagen tappade sin glädje nu när Emily visste vad som skulle hända i framtiden. Det är outhärdligt svårt för henne att inse hur okunnig hon varit om livets under och mening medan hon levde. Innan hon återvände till sin grav suckar Emily: inser människan någonsin hur viktigt livet är medan de lever, varenda minut? Slutcitat. Vår insikt om vad som är viktigast i livet går hand i hand med tacksamheten vi känner för våra välsignelser. En välkänd författare sa en gång: både överflöd och brist på överflöd existerar samtidigt i vårt liv som parallella verkligheter. Det är alltid vårt medvetna val som avgör vilken hemlig trädgård vi ska rensa. När vi väljer att inte inrikta oss på det vi saknar i vårt liv, utan istället på att visa tacksamhet för det överflöd vi har, kärlek, hälsa, familj, vänner, arbete, naturens skönhet och personliga mål som ger oss glädje, faller självbedrägeriet bort och vi upplever himlen på jorden. I Läran och förbunden kapitel 88 vers 33 står det: ty vad gagnar det en människa om någon skänker henne en gåva och hon inte tar emot gåvan? Se, hon gläds inte över det som ges till henne, inte heller över den som är gåvans givare. Den gamle romerske filosofen Horatius uppmanade: vad helst Gud har välsignat dig med, ta emot det med tacksam hand. Skjut inte heller glädjen framför dig år efter år, så att du på alla platser må kunna säga att du var lycklig i livet. För många år sedan rördes jag av berättelsen om Borghild Dahl. Hon föddes i Minnesota 1890 av norska föräldrar och led från unga år av svårt nedsatt syn. Hon hade en oerhörd önskan att delta i vardagslivet trots sitt handikapp, och genom ren viljekraft lyckades hon med nästan allt hon försökte sig på. Trots råd från lärare som tyckte hon var för svårt handikappad gick hon på college, tog kandidatexamen vid University of Minnesota. Hon studerade senare vid Columbia University och Oslo universitetet. Hon blev till slut rektor för 8 skolor i västra Minnesota och norra Dakota. Hon skrev följande i en av sina 17 böcker: jag hade endast syn på ett öga, och det täcktes av så många djupa ärr att jag bara kunde se genom en liten öppning i vänstra ögat. Mitt enda sätt att kunna läsa en bok var att hålla den tätt mot ansikten och titta så starkt jag kunde åt vänster. Slutcitat. Miraklet kom 1943 när hon var över 50 år gammal. Ett revolutionerande ingrepp gav henne slutligen större delen av synen åter. Något hon saknat så länge. En ny och underbar värld var hennes. Hon njöt av alla små ting de flesta av oss tar för givna. Som att iaktta en fågel där den flyger och se solen reflekteras i bubblorna i diskvattnet. Eller se hur månen går från fas till fas varje kväll. Hon avslutade en av sina böcker med orden: Käre Fader i himlen, jag tackar dig, jag tackar dig. Borghild Dahl, både före och efter det att hon fått synen åter, fylldes av tacksamhet för sina välsignelser. 1982, 2 år innan hon gick bort vid 92 års ålder, gavs hennes sista bok ut. Den heter Lycklig i hela mitt liv. Hennes tacksamma inställning gjorde att hon uppskattade sina välsignelser och levde ett rikt och fullt liv trots de utmaningar hon mötte. I första Thessalonikerbrevet i Nya Testamentet 5:18 säger aposteln Paulus: Tacka Gud under livets alla förhållanden. Detta är Guds vilja. Minns berättelsen om de 10 spetälska. När Jesus var på väg in i en by kom 10 spetälska män emot honom. De stannade på avstånd och ropade: Jesus, mästare, förbarma dig över oss. När han fick se dem sa han: Gå och visa er för prästerna. Och medan de var på väg dit blev de rena. Och när en av dem såg att han hade blivit botad vände han tillbaka och prisade Gud med hög röst, föll ner för Jesu fötter och tackade honom. Och han var samarit. Jesus frågade honom: Blev inte alla 10 rena? Var är de 9? Har verkligen ingen vänt tillbaka för att prisa Gud utom den här främlingen? Herren sa i en uppenbarelse genom profeten Joseph Smith: Och i intet förtörnar människan Gud, eller mot ingen är hans vrede upptänd, utom mot dem som inte erkänner hans hand i allt och inte lyder hans befallningar. Må vi vara ibland de som visar tacksamhet till vår himmelske fader. Om otacksamhet är en av de värsta synderna, så är tacksamhet en av de bästa dygderna. Oavsett förändringar vi möter i livet, må vi med tacksamhet i hjärtat fylla våra dagar av bästa förmåga med det som betyder mest. Må vi vårda oss om dem som är oss nära och kära och uttrycka vår kärlek till dem i ord och handling. Slutligen är det min bön att vi var och en av oss må visa tacksamhet för vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. Hans underbara evangelium ger oss svar på livets stora frågor. Varifrån kommer vi? Varför är vi här? Vart går min ande när jag dör? Han lärde oss att be. Han lärde oss att tjäna. Han lärde oss att leva. Hans liv är ett kärleksarv. Han botade de sjuka, han lyfte upp de förtryckta, han räddade syndaren. Tiden kom när han stod ensam. Vissa apostlar tvivlade på honom, en förrådde honom. De romerska soldaterna stack honom i sidan. Den vreda pöbeln tog hans liv. Men än idag kan vi höra hans barmhärtiga ord från Golgatas kulle: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör. Tidigare, kanske för att han insåg vad som skulle hända under kulmen av hans jordiska mission, sa han: rävarna har lyor, himlens fåglar har bon, men människosonen har inget att vila huvudet mot. Ingen plats i härberget var inte enda gången han stöttes bort, bara den första. Men fortfarande inbjuder han er och mig att ta emot honom. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Vem var denne smärtornas man, förtrogen med lidande? Vem är ärans konung, härskarornas herre? Han är vår mästare, han är vår frälsare, han är Guds son. Han är upphovet till vår frälsning. Han ropar till oss: följ mig. Han lär oss: gå och gör som han. Han vädjar: håll mina bud. Låt oss följa honom. Låt oss följa hans exempel. Låt oss lyda hans ord. Därigenom ger vi honom tacksamhetens gudomliga gåva. Bröder och systrar, det är min innerliga bön att vi må anpassa oss till förändringarna i livet, att vi må inse vad som är allra viktigast, att vi alltid må uttrycka vår tacksamhet och sålunda finna glädje under färden. I Jesu Kristi namn. Amen.